Hösten är här och nu sprakar det verkligen av färger i skog och mark. Träden skiftar i gult, grönt, rött och orange. Och även djur och fåglar förbereder sig för den kalla årstiden. Jag har stämt träff med Lena Bondestad, biolog och naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen, för att prata om vad som händer i naturen på hösten.
Det är tur att det finns lövträd. Barrträden är ju som de är, men det är ju lövträden som piggar upp nu.
Vad är det som händer med träden? Varför blir de så här?
Lövträden förbereder sig på att vintern kommer med kyla och snö och sånt. Och då fäller de ju bladen, för de har de ingen nytta av på vintern. Och de är ju gröna i vanliga fall på grund av den här klorofyllet som gör färgen. Men nu när de ska natta sig själva, då passar de på att dra in klorofyllet. För det finns en del där som de vill spara till nästa år. Och när den gröna färgen försvinner med klorofyllet, då dyker upp andra färger som liksom har varit dolda under den gröna färgen. Och det är den gula färgen då, framförallt, som man ser nu.
Men en del blir ju riktigt röda också.
Ja, en del björkar är ju inte sådana, men rönn till exempel och asp och lönn då. Och då är det att det ska ju helst vara kallt för att det ska bildas. Då sker det kemiska omvandlingar i bladet, så att det som har haft andra färger blir rött. Men det fordras också att det är några kalla nätter för att det där ska tryckas igång. Ibland blir de bara bruna om det inte har varit tillräckligt kallt.
Så det har med temperaturen att göra?
Ja, just den här röda färgen triggas igång av det. Vintern är ju en tid när de inte kan liksom fotosyntetisera och sådär. Och det, då ska de försöka överleva ändå utan att få någon näring och sånt. Så att ju längre de kan växa med bladen kvar, desto bättre. Men å andra sidan vill man inte stå med massor av blad när kylan kommer. Man kan se det ibland på björk och annat där som är tagna från södra Sverige. De står gröna fortfarande för att de inte är riktigt anpassade till vårt klimat. Och ju, ofta överlever de ju ändå, men inte alla.
Men de vänjer sig så småningom då?
Nej, det är genetiskt det där.
Så att de kommer vara gröna i det gulröda i övrigt?
Ja, de blir ju gula till slut, men det tar mycket längre tid för dem.
En annan sak som utmärker hösten, det är ju de här rönnarna med sina klasar med riktigt röda bär. Ibland är de ju jättemånga bär och ibland är det lite mindre. Vad beror det på då?
Ja, det är lite som äppelträd och andra. De får massor med bär ett år. Och det krävs ju ganska mycket av trädet, så då sparar de sig lite nästa år och laddar med energi till året därpå. Så att det är nog grundsaken som styr det. Men sen påverkas det också, som förra året när man har en väldigt varm och fin sommar. De anlägger ju nästa års blommor, knoppar då. Så att är det väldigt bra förhållande så kan de anlägga massor med blomknoppar, och då blir det mycket blommor och då blir det mycket bär. Så att det styrs av flera saker. Och de vet inte om rönnar att det kommer bli en kall vinter och därför vill ha mycket bär. Tyvärr inte. Så det hade varit en rolig förklaring att de kan spå, men så är det inte. Det har man kollat på.
Men du, ska vi gå och titta här i buskagen också? De ändrar ju också faktiskt färg. Är det samma orsak som träden?
Ja, det är det ju. Om man tittar på blåbärsriset så blir det gult. Medan lingonen är ju knallgröna, för de har ju liksom barrliknande blad som blir kvar hela tiden. Mm. Så att det är ju blåbären som sätter färg då på riset.
Här kommer vi fram då till en liten dunge och ser de här röda blåbärsrisen. Nästan blåröda.
Ja, väldigt mörka. Och sen blir de ju bruna då när celler och sånt där bryts ner.
Och så de nästan läderartade lingonriset ser vi också lite grann.
Ja, de har ju det här läderartat just för att de ska tåla diverse olika klimat, både värme och sen den här starka kylan då på vintern.
En sak så här på hösten, det är ju att det blir tyst i skogen också.
Ja, här uppe blir det ju himla tyst tycker jag, som ursprungligen från södra Sverige. Det är ju fåglarna förbereder sig också för en, de vet vad som ska komma, en kall och lång och kylslagen vinter. Och insektsätarna har ju väldigt svårt att hitta insekter, så att de måste ju flytta. Sen finns det ju, det är ganska vanligt bland fåglar, talgoxar och annat, att de äter insekter på sommaren. Och så när de tar slut så får de gå på annat fröer på vintern, och då kan man ju stanna kvar. Men det brukar mest gott om fåglar då i människans närhet. Vi lägger ut väldigt mycket mat åt och de kan hitta själva. Så att ute till exempel en tallskog så är ju himla lite fågel kvar. Det är för tufft för dem helt enkelt.
Talgoxarna är ju väldigt vanliga. Men vilka andra fåglar är det som är vanliga stamfåglar?
Ja, blåmesen blir ju kvar, talltitan, tofsmesen. Det är mycket de här som antingen håller sig kring människorna eller då är ute i skogen och har lagt förråd tidigare som de livnar sig på vintern. Så att de klarar sig ganska bra.
Och de här stackarna som nu ska flyga iväg till Afrika eller vart de ska, hur klarar de den där långa resan egentligen? Det har man ju undrat många gånger.
Ja, de är ju många som flyger. De flesta går ju under på vägen. Men det finns ju finns en liten art som heter rörsångar som bor i vass. Där var jag själv med. Man hittade den för... Den blev 11 år, så den hade åkt den här resan tur och tur 11 gånger. Alltså sträckan 22 gånger. Och kommit tillbaka till samma vassrugge. Och det är ju helt ofattbart. Mm. Men de ska ha bra mycket tur för att de ska klara sig. För det är ju väldigt mycket faror på vägen. Men egentligen kan man ju se det som att vi lånar många av de här fåglarna. De kommer upp hit på sommar några månader för att det är så mycket mat, insekter och sånt. Och sen flyttar de tillbaka till Afrika och är där resten av året. Kanske 3/4 av året, som egentligen kan man säga är deras riktiga hem då.
Mm. Så att det blir som en omvänd turism mot vad vi sysslar med.
Ja, de dras av insekter och mygg och det kanske inte riktigt är det som drar våra turister.
Nej, men sen också, nu i sommar har det varit mycket igelkottar till exempel här i Luleå-trakten. Vart tar de vägen på vintern?
Ja, de är också insektsätare och maskätare och sånt där och hittar ingen mat, så att de går ju vintersömn. De bygger ju sitt bo och övervintrar där under vintern. De kan ju gå ut. Om de har otur så vaknar de och traskar runt även på snö. Men det är ju inget bra. Utan de ska helst ligga kvar i det boet till det blir barmark igen.
Vad är det för bo de bygger då?
Ja, de gillar ju lövhögar och rishögar och sånt. Så att det är skyddat och frostfritt.
Andra smådjur då?
Vi har ju snön som kommer, den kan ju bli upp till en meter i alla fall, och då blir det ofta ett utrymme mellan marken och snön som ett luftlager, och där är mycket som rör sig, sorkar och möss och sånt. De är ju för små för att leva ovanpå snön hela vintern, det blir för kallt. Så att de och hermelin och andra rör sig just i de där utrymmena, och där blir det ju aldrig kallt. Det håller väl sig kring nollan ofta längst ner, så att de lever gott där nere. Till en hermelin ser de förstås.
Och då är det...
Då är det fara och färde, ja.
Vad är det mer som händer så här på höstkanten i naturen?
Ja, det finns ju... Det är djuren byter ju päls. En förberedelse, skogsharen blir ju vit för att inte synas mot snön. Och det är ju många som björnen äter upp sig väldigt. Den käkar bara bär just nu för att anlägga fettlager. För den går ju också då i det. Och ska klara sig på fettlagret hela vintern. Så att, och det är ju väldigt många fåglar. Vi har ju nötkråkan som nu finns i Luleå, Boden och lite längs kusten. Det är en rödbrun, ganska stor fågel med vita prickar på. Och den ser man hoppa omkring i parken och sånt. Och det gör den för att samla frön av sembratallens kottar som den livnär sig på nästan helt och hållet. Och de där samlar de och flyger iväg och gräver ner. Mm. Och sen har de liksom vintern säkrad med de här. Så att en del djur rör sig ganska mycket nu just för att samla in då inför vintern.
Och de hittar igen de där fröna sen?
De är helt fenomenala. Alltså människan har inte en chans. De kan ha upp till 600-700 olika gömmer på vintern. De vet exakt på millimetern var de har gömt dem.
Så de överlever?
De överlever, ja. Ja, men då sitter de, då just nötkråkorna dras ut i skogarna och håller sig ganska stilla där då. Det är ju ingen idé att flyga runt och slösa massa energi när man har ganska begränsade förråd. Så att de håller sig ganska lugna och käkar sina nedgrävda fröer. Jag har ju själv en trädgård och en vår så spirar en massa sembratallar i min trädgård. Och då var det uppenbarligen en nötkråka som hade lagrat och sen omkom den väl på annat sätt. Så att då fick jag sembra fröna istället.
Ja. Blev det något träd av det?
Jag tog bort dem. Jag vill inte ha det i mina rabatter.
Du, de stora djuren då? Förbereder de sig på något sätt? Jag tänker älg och ren och sådana saker.
Ja, vintern är ju en svältperiod för många. Renen går ju på sparlåga då egentligen. Det är som en flaskhals, så att den ska de bara överleva. Utan de flesta djuren äter ju upp sig då när det finns mycket mat på sommaren. Älgen är ju väldigt bra anpassad för våra förhållanden. Man har ju visat nu med den här klimatförändringen att de börjar om och dåligt av den. Kalvarna förlorar i vikt och sådär. De är anpassade till rejäla vintrar och därför är de ju stora med väldigt långa ben. Om man jämför med rådjuren som är ju inte naturliga här uppe, nu finns de ju för att man matar dem och så. De har ju jätteproblem. De är ju långa, smala, eller inte så långa faktiskt, men väldigt smala ben och små klövar. De kan liksom inte flyta ovanpå snön som en älg med sina stora klövar gör. Så att de är ju beroende av människan. Älgen klarar sig bra själv.
Du nämnde det här med miljöförändringar och så. Märks det mycket här uppe?
Ja, man märker ju på att det har väl blivit 1,5 grad varmare nu genomsnittstemperatur. Så att, och det märker vi på de här varma höstarna som nu har kommit de här sista åren bara. Så att det är nog ganska tydligt tecken. Och fåglarna kommer tidigare upp till 1 eller flera veckor på våren. Och gör sig ofta av tidigare. Och vi har ju skogsharen och den börjar få problem ännu mer lite söderut. Men när den är vit så är det barmark och då syns den ju himla bra. Så att den är inte så väl anpassad som den var förut med det här. Man tittar ju på scenarier hur det kommer att bli. Och det kommer ju bli, de räknar med att år 2100 kan vi ha Skånes klimat till och med här uppe. Så att då får de här arterna som är anpassade till en lång, kall väderlek överhuvudtaget. Röding till exempel, fisken, den behöver ju kalla sjöar. Så att den kommer bara finnas kvar förmodligen på några ställen uppe i fjällkedjan. Så att även om vi kan tycka värme är skönt och sådär så är det många som far illa av det. Men det kommer ju också komma in nya arter då som trivs med värmen och kanske tränga ut de gamla vi har. Eller kommer skada insekter och sånt där som plötsligt upptäcker att det går bra att bo i Norrbotten också. Så att det kommer att bli stora förändringar.
Är det några sådana arter som redan har börjat få fäste här?
Ja, fästingen, på tal om att få fäste, så är fästingen ett exempel som inte fanns förrän 20-30 år sedan. Och nu är den ju vanlig i kustlandet och börjar att ta sig inåt. Jag kan ju tänka mig att mördarsnigeln, den här spanska skogssnigeln, på sikt är också ett plågori. Så det finns en skalbagge som älskar liljor, liljebaggen. Den har kommit in de sista åren och käkar friskt i våra planteringar uppe också nu. Det gjorde den inte för bara 5-6 år sedan.
Så dystra framtidsutsikter.
Ja, för den naturen som är van vid vårt klimat. Och det är den ju generellt här uppe. Så att vi kommer få in sydliga arter. Vi kommer säkert tappa en hel del nordliga. För de kan ju inte flytta hur långt norrut som helst. Dels är det ju begränsad areal med miljöer. Och sen tar det ju slut vid ishavet. Så att de sitter illa till, det gör de. Allt från fjällräv och rödingar och sånt.
Ja, men en härlig höst har det idag i alla fall.
Jajamensan, det är det.
Det är alldeles stilla och blankt på Luleälven. Och så speglar sig de här färggranna träden i älven också. Så att en härlig dag att vara ute.
Ja, men det är ju trots allt skönt just nu med den här värmen. Vad det än beror på så känns det ganska behagligt.